CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jag vet hur fungerar Migrationsverket. Jag vet att de som ljuger, de som hittar på sina historier, de använder systemet och stannar. Och de som säger sanningen, de utvisas. Och det är viktigt om Putin att när har kommit han till makten, han hade ingen politiska åsikter. Bara pengar och makt. Han är farlig person, han är galen person. Jag var en gång i den ryska kyrka här i Stockholm. Jag ville lyssna vad säger prästen om kriget. Vad säger människor om kriget. De säger ingenting.
Hon har som journalist och författare riktat sökarljuset mot ett nästan okänt parallellsamhälle i Sverige. Ryskspråkigt, befolkat av människor som ofta inte har uppehållstillstånd och i många fall är okända för svenska myndigheter. Lisa Alexandrova Sorina, som själv var nära att bli utvisad helt nyligen, säger att hon är privilegierad och vill använda sin röst för att granska det svenska asylsystemet och hur Migrationsverket arbetar. Hon är också en stark kritiker av Vladimir Putin. Hon vill stoppa rysk turism till EU och kallar Putin en enkel buse från den mörka gränden som råkar vara diktator över en väldig kärnvapenmakt. Lisa Alexandrova Sorina, författare och journalist, boende i Sverige och med ett alldeles färskt uppehållstillstånd här. Välkommen till fredagsintervjun.
Hej, skönt att bli här.
Du är 38 år, uppvuxen i västligaste Ryssland men född i Sankt Petersburg, dåvarande Leningrad. Du har flera gånger demonstrerat i Ryssland mot Putin och hans regim och gripits också. Hur ser du på president Putin idag?
Jag tänker om honom samma som jag tänkte 10 år sedan, 15 år sedan. Han är farlig person, han är galen person. Och det är viktigt om Putin att när har kommit han till makten, han var helt tomt, opolitiskt, odialogisk. Han hade ingen politiska åsikter, bara pengar och makt. Han sugen på det. Och han är samma person idag. Så imperialismen, propaganda, patriotismen, den ryska patriotismen, den ryska kyrka, islam som är andra största religion i Ryssland. Han började använda allt som möjligt bara att stanna i makten.
Du hörde till en människorättsorganisation under några år. Team 29 hette den då, en advokatbaserad rörelse som slogs för mänskliga rättigheter. Hur mycket kunde du uträtta som en del av Team 29?
När jag kom till Team 29, mina kollegor fortfarande befann sig i Ryssland. För advokater och jurister, de var sista människor som kunde arbeta i Ryssland. Det var möjligt på den tiden. Jag var presschefen. Och det var fantastiska människor, fantastiska organisationen som arbetade mellan jurister och journalister.
Och vad var er grundläggande idé eller ideologi?
Våra advokater försvarade människor och klagades för spioneri och landsförräderi i Ryssland. För de var ju oskyldiga människor. Mest fysiker, men också en journalist, Ivan Safronov, åklagades för spioneri bara för han skrev om militär.
Och vad kommer det sig att du blev en del av den här gruppen? Hur kom du in i det här?
De sökte presschefen. De kunde inte hitta någon som passade dem. Och jag hittade inte jobb. Jag är författare. Men jag hörde mycket om dem. Jag kände dem och jag ville bli en del av den organisationen. Så det var fantastiska arbete. Och när Ivan Pavlov, min chefen, frågade mig varför ville jag arbeta med dem. För som författare, jag behövde inte det. Och jag sa att jag delvis bodde i Sverige i den tid också. Men jag ville göra någonting i Ryssland och för Ryssland. Och jag planerade att bo både i Ryssland och i Sverige. Så för mig det var jätteviktigt att göra någonting i Ryssland. Men ganska snart min chefen gripits. Så det var rättegången mot honom. Sen organisationen förbjudits. Och,
det blev farligt för dig att vara en del av Team 29 och vara kvar och återvända till Ryssland?
Vi visste inte hur farligt var det. Vi förstod inte att det var förberedelse till kriget faktiskt.
Jag vet att att du kom till Sverige och började bli en, att det här blev en naturlig plats. Det började med en konferens, en författarkonferens på Gotland.
Ja, det var 5 år sedan.
5 år sedan i Visby. Och sen fick du ett arbetsstipendium också. Och hur snabbt, eller när kände du att Sverige skulle kunna vara en del av ditt framtida liv?
Jag planerade inte att stanna första år. Lärde inte mig svenska. Det behövs inte, man kan prata bara engelska och befinna sig i Sverige.
Så det var inte kärlek vid första ögonkastet alltså?
Vi var vänner med Sverige.
Ja, med Sverige.
Med Sverige. Jag kände sig hemma här, men jag bara tänkte inte att immigrera. Jag kunde inte föreställa sig inte i Ryssland. Jag kände sig en del av Ryssland och Ryssland är en viktig del av mig. Mm. Det bara, jag hade inte sådana tänke.
Lisa Alexandrova Sorina, nu gör vi den här intervjun på svenska. Och hur länge har du pluggat svenska eller tränat? Hur länge har du talat svenska? När var det du började?
Ett och halvt år.
Ett och ett halvt år sedan?
Ja, men jag hade ingen rätt att plugga sig på SFI. Så, och jag lärde sig själv och ganska sporadiskt. Men mina vänner pratar med mig svenska, även ryskspråkiga svenskar.
Är det utmanande för dig att bli intervjuad på svenska?
Jag är stolt att jag kan göra det på svenska.
Och jag är tacksam. Jag läste i veckan i Dagens Nyheter att en ny lag har precis trätt i kraft i Ryssland. En lag om utländska agenter. Det räcker om en person kan sägas vara influerad av utlandet så kan man bli svartlistad och så vidare. Är du enligt den här nya lagen att betrakta som en utländsk agent?
Jag kunde bli den lista för länge sedan. Det är lite ledsen att jag inte är där, för 5 mina kollegor är utländska agenter.
Okej, men du vill ansöka, du borde vara med på listan.
Jag vill.
man är stämplad som en förrädare, eller hur, om man är på den listan?
Ja, men den listan, de vill tvinga människor som befinner sig fortfarande i Ryssland att lämna landet. Och den lag mot utländska, så kallade utländska agenter, gör livet i Ryssland jättesvårt. Så de som bor utomlands nu, de stämplas inte. Så Men det bara, de har bara en mål. De vill att alla som mot makten, som mot Putin, lämnar Ryssland. Allt.
När yttrandefriheten i Ryssland begränsas så protesterar vi i väst. Men vad tänker vanliga ryssar om alla ingrepp som sker i yttrandefriheten?
Som vanliga ryssar? Propaganda är jättestarkt. Många ryssar, även mina bekanter och även några mina släktingar, tänker att om man uttalar sig, om man säger vad man tänker och det är mot makten, då kanske man betalt av väst, att man fått pengar från västländska länder och att man måste inte bli förrädare av sitt hemland. Det är jättetypiskt för ryssar, tänker så. Om man säger mot makten, då man är förrädare. Men det är bara för människor vågar inte göra det själv. För de är rädda att göra det, att säga vad de tänker. Och de försöker att skyddas, att förklara varför är de som så feg.
Men hur ser den vanliga ryssen, om det nu finns det är en generalisering, men hur ser den vanliga ryssen på Putin idag?
Många är trött av kriget, men fortfarande, om man har inte rätt att säga vad man tänker, då vill man inte. Det är plågsamt att våga inte säga för människor. Därför använder de alla förklaringar från propaganda. Så propaganda förklarar för dem att Putin är kanske inte så bra presidenten, men det är omöjligt att ha bättre. Det bästa vad kan bli i Ryssland. Och de är helt okej med den förklaringen. Det är bara vanliga människor fortsätter med sin vanliga livet. Och de alla kan inte bli aktivister, förstås. Ja. Men att säga vad man tänker i Ryssland, det är ju aktivister.
Men varför blev du aktivist? Du hade också kunnat vara kvar och huka under förtrycket. Kanske, men du gjorde, varför? Har du själv en förklaring?
Ja. Jag aldrig ville bli aktivisten. Jag ville bara bli författare, men jag sa vad jag tänkte. Men först ryska makthavare ifrågasätter min rätt att säga vad jag tänker. Och de kallade det aktivismen.
Hade du inspiration från din familj eller dina föräldrar att bli oppositionell, aktivistisk? Eller vad fick du, eller kommer inifrån dig själv bara?
Min mamma inte aktivisten, inte hon, man kan säga hon är lite opolitisk, men hon aldrig röstade för Jeltsin, aldrig röstade för Putin. Och jag är jättestolt för det och lättnat att hon inte gör det.
Och din pappa då?
Jag växte upp med mamma. Hon var ensamstående mamma.
Ja. Och du växte alltså upp i västligaste Ryssland, norr om polcirkeln, inte alls långt från gränsen till Finland. Kommer du ihåg vad du visste om Sverige när du var barn och ungdom?
Ja, Sverige har inte blivit ett exotiskt land för mig. Sverige var nära och i skolan, våra lärare hade vänner i svenska skolan i Haparanda. Mm. Och vi elever från Ryssland åkte dit. Vi bodde lite i Torneå och Haparanda. Vi hade vänner där. Och svenska och finska elever, de kom till Kavdor, min hemstad. Så vi hade brevväxling även. Vi skickade presenter. Så vi hade vänner där.
Och vad var din bild av Sverige som land?
Ja, fint, skönt land.
Var det mycket annorlunda än Ryssland eller var det liknande? Vad tyckte du?
Norr är norr. Samma naturen, samma klimaten. nästan samma människor, bara andra språk. Vi i norra länder, i norra område, vi lite liknar varandra. Eller på den tid liknade, kanske inte idag.
Mm. I en engelskspråkig artikel om dig på Wikipedia så står det att du är atheist and radical leftist.
Ja.
Okej, är du vänsterradikal? Är det din ideologiska hemvist?
Mina politiska åsikter utvecklades eller evolutionerades lite. Jag är fortfarande vänster, men kanske inte så radikal. Men det är bara, kanske det är ålderns frågan.
Ja, och ateister är en viktig del.
Ja, det är viktigt för mig. Speciellt i Ryssland.
Du, nu när du har fått lära känna Sverige, du bor här, du har barn, du är gift med Dimitri Plax. Vad tycker du är, vad är den korrekta bilden av Sverige som land? Nu när du har fått komma in och en del av vårt land.
Jag vet inte. Jag vet bara att jag trivs här. Jag vet att jag känner sig hemma. Och jag vet att ryssar och svenskar är otroligt olika. Jag letade efter någonting samband, någonting samma liknar mellan oss. Och har hittat bara en sak. Alkohol.
Alkoholen, ja. Där har vi vår, där kan vi mötas. Men vad är det som är de stora skillnaderna som du har upptäckt då?
Svenskar planerar allt. På grund av den lugnt livet i Sverige. Att man kan bli säker om hans nästa dag. Och man vet vad händer nästa månad, nästa år. Så man kan planera nästan hela livet. Men vi ryssar, vi planerar inte längre än en dag ibland. Och många journalister frågade mig om den uppehållstillstånd som är tillfällig. Det är bara 2 år uppehållstillstånd. Vad ska jag göra efter 2 år? Jag fattar inte frågan. Jag kan inte planera så långt. 2 år, det är evighet för mig.
Ja. Ditt eget möte med det svenska migrationsverket har varit dramatiskt för din familjs del, har jag förstått. Du är ju gift med dramatikern och översättaren Dimitri Plax och ni har en drygt 1-årig son tillsammans. Men härom veckan fick ni veta att du inte fick uppehållstillstånd i Sverige utan skulle utvisas efter 4 veckor. Hur har det här varit för dig och din man?
Ja, det var kanske även svårare för Dimitri än för mig. Kanske han är nu ju svensk. Och jag som rysk är lite fatalist, som ser vi i Ryssland. Jag var säker att det skulle lösa. Och jag var ganska lugn. För jag visste att jag har inte gjort någonting fel. Jag visste att det var handläggares misstag. Det var säkert från den brevet som han gjorde bara jättemånga misstag som var så.
Du talar om handläggaren på Migrationsverket?
Ja. Men så jag visste det, att det var hans fel och Migrationsverkets fel. Och jag visste att jag stannade i Sverige och väntade beslut, för det är de som tillåtade mig att göra det. Men de glömde det. Men jag hade bevis. Så jag visste att Sverige är Sverige. Att demokratin fungerar fortfarande. Jag fått så mycket stöd från både kollegor och helt främmande människor. Så jag visste att det kunde lösa.
Du har en inre stabilitet uppenbarligen och fatalist som du säger då. Men för din man Dimitri Plax så var det här tydligen mer chockartat.
Ja, han var helt deprimerad. Sov inte. Visste inte hur farligt var det för mig att återkomma till Ryssland. Jag pratade med mina kollegor från tidigare Team 29. De var säkert att det är ju farligt. Men Men det visste inte. Man får, kan få veta bara när man kommer.
Mm. Men du hade sökt uppehållstillstånd baserat då på att du har make och barn här i Sverige. Familjeanknytning alltså. Men du är ju också rysk dissident. Din hårda kritik mot Putin och kriget i Ukraina gör ju att du skulle kunna gripas och till och med dömas till fängelse i Ryssland. Och ändå vill du absolut inte söka asyl i Sverige. Varför inte?
Ja, men först får jag från början sökte jag uppehållstillstånd och har gjort allt rätt. Och det var inte mitt fel, så det var Migrationsverkets fel. Jag fattade inte varför skulle jag söka asyl om jag hade den rätt till uppehållstillstånd. Och jag vet hur fungerar Migrationsverket. I alla fall, man söker asyl i samma Migrationsverket som man söker uppehållstillstånd. Om har de gjort så många misstag i mitt fallet med uppehållstillstånd. Men varför kan jag bli säker att jag kan få asyl? De kan göra samma sak. De kan säga att nej, behövs inte asyl. Det är inte så farligt för mig. Jag kan åka till Ryssland ingen fara. Det samma Migrationsverket. Och jag vet hur fungerar det system. För jag skriver om ryskspråkiga människor som kommer till Sverige. Och många av dem kommer precis som asylsökare. Jag vet att de som ljuger, de som hittar på sina historier, de använder systemet och stannar. Och de som ser sanningen, de utvisas. Jag känner till människor som var aktivister i sina hemländer, men fått inte asyl, men kunde inte återkomma. Det var farligt för dem. Och de stannade illegalt och bor under jorden. Så ganska svårt, hade en svårt liv och de är svartarbetare. Men de ljög inte. Och de kan inte komma tillbaka. Men jag vet också människor som var ingen aktivister. Som även samarbetade med ryska makthavare, med ryska myndigheterna. Och fått asyl. Och här i Sverige fortsätta samarbeta med ryska regimen.
Så jag, på vilket sätt samarbetar de? Vad kan de göra då?
Jag kan inte avslöja mycket för det jag skrev det i min bok. För Volante.
Jaha, så det här är en liten cliffhanger. Så att det här kommer din bok nästa i vår alltså.
Ja. Och jag utredade en nätverk som existerar i Europa, det Kremlins nätverk. Det är ryssar som hittar olika, inte spioner men agenter i olika länder, europeiska länder. Och jag har hittat denna agenter här i Sverige och en man som befinner sig i Sverige, som har samband med även Putins släktingar och med ryska politiker, med Ramzan Kadyrov och så vidare. Han fått asyl, politisk asyl från ryska regimen.
Och på vilken grund har Migrationsverket ansett att han har skyddsbehov?
Han hade bra påhittat historia om att han, att det är farligt för honom att bo i Ryssland. Och han inte bodde i Ryssland. Han har inte bott där för 12 år. Men kanske Migrationsverket visste inte det.
Men han är alltså en del av Putins internationella maktnätverk.
Ja.
Finns det flera sådana exempel? Eller är han ett undantag?
Jag har bara honom. Men, och andra människor som kopplas med honom, de är svenskar här i Sverige. Men jag också intervjuade inte lång tid sen en ung kvinna som söker politiska asyl här i Sverige som aktivisten från Alexej Navalnys organisationen. Men hon aldrig delade protester i Ryssland. Hon, jag tittade, hon med mig, hon var helt öppnad. Hon berättade att hon bara ville lämna Ryssland. Hon ville bo i Europa. Hon väljat Sverige, kom. Hon betalade för människor som hjälper med den. Det existerar typ firmor som hjälper människor att de känner till jurister, advokater, svenska advokater, migrationsadvokater som arbetar med dem. De påhittar hela historier. De förklarar hur man måste bete sig med Migrationsverkets anställde, vad han måste säga och så vidare. Så hon betalade denna människor, kom till Sverige. Hon väntar sin beslut. Men när jag frågade henne, okej, det är farligt att protestera i Ryssland, men jag frågade henne, men nu här i Sverige, hon är påhittad, men fortfarande politisk aktivisten. Jag frågade, delade hon protester här? Hon sa nej. Nej.
Men du upptäcker inte Migrationsverket ofta de här historierna, om de är påhittade och falska? Så vitt jag vet så tar man inte alla historier bara för gott, utan försöker att kontrollera äktheten.
Jag tror att på grund av kanske bristen av personal och professionella, kompetenta människor, de kan inte utreda alla historier, alla fall. Det är inte så svårt. Man kan googla bara ibland. Eller man kan titta på sociala medier. Till exempel med den ung kvinna från Ryssland. Jag tittade alla hennes sociala medier. Men jag hittade bara hennes selfie i Sverige, i Ryssland. Det var bara hon. Men om man delade protester som hon berättade till Migrationsverket. Man måste ha någonting. Selfie eller bilder eller någonting.
Någon slags spår av den oppositionella verksamheten.
Ja, absolut.
Jag får intrycket att du inte har höga tankar om Migrationsverket och i vilken mån det är rätt personer som får uppehållstillstånd. Hur pass allvarliga tycker du att bristerna är?
Du vet, det brev som har jag fått från Migrationsverket med en anvisningsbeslut skrev min handläggare att statens intresse är viktigare för dem, till exempel, än mina familjens intresse. Men det är inte sant, för det är inte Sveriges intresse att när Migrationsverket gör så många misstag. De utvisar de som behöver skydd på riktigt. Och som människor som kan bli kan göra någonting för Sverige också. Även som aktivister. Men de ger skydd, asyl för de som kan skada Sverige på vilken sätt som helst. Jag tror att det är på grund av svenska journalister gränsar inte Migrationsverket. För de kanske vet inte att det behövs. För vanliga svenskar, de aldrig träffas med det system. Så nu med flyktingar från Ukraina, det finns lite undersökningsartiklar om hur betraktas den flyktingar, och det är viktigt. Men det hela systemet, det också har så många problem.
Men har du satt dig in i migrationslagstiftningen? Den är ju många gånger väldigt komplicerad, och det finns olika lager, och det är ju dels är det olika regler beroende på om man är asylsökande eller om det är familjeanknytning eller om det är arbetskraftsinvandring eller att man är studerande och så vidare. Dessutom har ju den här lagen förändrats under de senaste åren. Så det är otroligt komplicerat, men du hävdar att är lagarna bra men de tillämpas dåligt, eller är lagarna, som du säger, dåliga från början?
Jag är inte jurist. Jag vågar inte prata om lagarna. De som jag hör från människor.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Kanske de inte ibland de inte så bra, men när familjerna skiljas, när mammor och barn skiljas, det kanske inte så bra, men jag vet att det finns undantag reglerna, och de finns. Och det, jag vet det från Migrationsverket. Så det kanske inte, kanske lagar själv inte så dåliga som folk tror. För det är bara systemet som fungerar inte bra.
Så vad är din uppmaning då till Migrationsverket eller andra som skulle kunna förbättra det hela? Vad vill du ska ske?
Först, jag vill att personal i Migrationsverket glömmer inte att alla denna fallet de arbetar med, alla papperna, det är människors öde, människors liv. De handlar med levande människor. De måste inte glömma det. Och kanske mitt fall hjälper med det, att en handläggare i alla fall blir lite mer uppmärksam och med sina arbete. Problemet med, igen, Migrationsverket aldrig granskat på riktigt. Och jag träffades människor som deras beteende var lite sadistiska även mot människor. Jag pratade själv en gång, jag kom att fråga om politiska asyl faktiskt. Det var 1,5 år sen. Jag var höggravid. Jag hade biljett till Ryssland tillbaka. Men då fått jag nyheterna om vår organisation, att nu vi måste sluta vår jobb till Ryssland, att det är olagligt nu att arbeta i Team 29, att alla mina kollegor packar sina saker att lämna Ryssland. Så jag ville fråga dem, är det tid? Så, men jag ville inte, hur lång tid kan det bli farligt för mig? Men jag var bekymrad på grund av min graviditet. Så jag kom att fråga till Sandbergs office, Migrationsverkets office. Och jag kan berätta hur pratade de med mig. Och jag kom som vanlig människa. Jag hade nummer och jag väntade min kö. Och en kille kom istället av mig, så han kanske blandade ihop sitt nummer. Och den glasdörren stängs och jag kunde inte komma själv. Så jag frågade en mannen från Migrationsverket. Jag berättade honom kort situation och frågade, kan han öppna dörren? För jag ville prata med, för det är min tur. Då sa han var jättenöjd av sig själv. Han pratade så. Du titta, numret, vänta bara. Du förstår? Och
du gjorde gest, han gjorde gester uppenbarligen, ja, mot dig.
Ja.
Pekar mot huvudet och...
Ja. Okay. Jätteförlämpliga gester. Och han förstod det. Han var jättenöjd. Och,
var det en tjänsteman på Migrationsverket?
Ja, det var en tjänsteman på Migrationsverket. Jag frågade igen. Jag försökte att förklara tydligt. Men han försökte. Och han var nöjd av sig själv. Han njutade den situationen. Men när jag frågade honom, varför pratade du med mig så? Han skrattade. Jag vill inte säga att de alla sadister, nej, det är inte sant. Men om man är ju sadist, om man vill prata med människor så och behandla så omänsklig människor, det är bra att arbeta i Migrationsverket, för ingen har koll på dem. Man kan, och jag hörde sådana historier många gånger. Från människor som vågar inte berätta det, som aldrig träffas med journalister i sitt liv, som vill inte, som är rädda att de kan ha problem med från myndigheterna, eller och olika människor, ibland kom från sådana länder när människor behandlas som djur, och de även förstår inte att det inte är normalt när någon pratar med dem så.
Lisa Alexandrova Sorina, nu har du fått ditt uppehållstillstånd. Du behövde inte resa till Ryssland och bli separerad från din son. Och även om du inte har levt så jättelänge i Sverige, så har du redan börjat göra journalistiska reportage om en del av det svenska skuggsamhället. I tidningen Expressen har du gjort flera reportage tillsammans med reportern Johanna Karlsson och fotografen Lisa Mattisson till exempel. Det som du har skildrat och sökt upp är ett ryskspråkigt skuggsamhälle. Kan du berätta vilka är det som befolkar det här skuggsamhället och hur kommer det sig att de lever som de gör?
De är ryssar först. Ryssar från Ryssland och ryssar från de tidigare sovjetiska republiker. Baltiska länder, kaukasiska länder, asiatiska länder. Det är också andra nationaliteter från Ryssland. För det finns 140 olika nationaliteter i Ryssland. Hemskt, men jag kommer inte ihåg siffror. Men, så Ukraina, som är viktig ämne nu. Också Belarus. De kommer till Sverige som flyktingar, som arbetare, som svartarbetare, som de kommer att söka politisk asyl på olika stationer, olika länder.
Ja, ja, och, men de får ju inte politisk asyl, för då hade de ju så att säga levt över jorden och inte under jorden. Ja. Berätta lite grann om olika, vad som är det vanligaste levnadssättet för de som finns i det här skuggsamhället.
Men det är intressant, men inte alla medlemmar, man kan säga. Så den skuggsamhället bor olagligt i Sverige. Och även om man fått tillstånd att bo i Sverige. Mm. Men de... oftast kan inte engelska eller svenska denna människor. För alla folk i den tidigare sovjetiska unionen, ryska språk var engelska, var internationellt språk. Mm. Och här i Sverige fortfarande, det är vår gemensamma språk. Så denna människor, de kan bli helt lagliga i Sverige. Men de kan inte hitta jobb. Då letar de efter jobb på ryskspråkiga sajter i ryskspråkiga firmor. Och de är fortfarande en del av den skuggsamhället.
I ett av reportagen i Expressen följer du och de andra journalisterna en kvinna som ni kallar Anastasia. Hon verkar mycket hjälpbehövande. Hon sitter i rullstol, är CP-skadad, kan inte äta mat själv eller sköta sin hygien själv. Men hon kan dricka vätska med hjälp av sugrör. Och hon lever i Sverige utan att ha en bostad här. Varför är hon i Sverige och hur är hennes liv?
Men hon är inte vanlig person alls. Hon är uppmärksam personen. Med jättestark vilja. Och hon vill inte bo i Ryssland. Och i Ryssland, hon kan inte bo som vanlig person i Ryssland. Om man sitter i rullstol i Ryssland, man knappast kan inte gå ute från sitt egen hem. Det är svårt att bli på gator, att promenera, att det är omöjligt att komma till en kafé, musei, vad som helst. Men hon, oavsett av att hon är handikappad fysiskt, men hon är en jättestark person och hon vill ha vad vi alla har från födelse, vanligt liv, som vanlig människa. Här i Sverige är det möjligt för henne.
Ja, hon har alltså ingen riktig bostad och hon måste få hjälp på olika sätt. Hon har ju inget arbete uppenbarligen. Och hon har den här CP-skadan och spastiska problem och allt möjligt. Och hon, vad jag förstår, så kom Anastasia från Ryssland till Sverige på turistvisum.
Ja, det hade hon gjort.
Och sen när 3 månader har gått så stannar hon ändå.
Hon sökade politiska asyl. Hon hade påhittat historia. Men Migrationsverket trodde inte på den historien, för de ville inte. För Anastasia behöver mycket hjälp och hon kan inte arbeta. Det är skattspengar som hon behövde. Även om hon hade den riktiga behov att politiska skydd, hon kunde inte, hade ingen chans att stanna i Sverige lagligt. Men
hon är här ändå. Hon har inte uppehållstillstånd.
Nej.
Men hon är här ändå. Hon har mobiltelefon och kontokort. Varifrån? För hon kan liksom låna ut kontokortet till tillfälliga assistenter.
Ja, så. Men nu hon har inget kontokort, bankkort. För nu alla ryska kort fungerar inte i Europa. Nu är det mycket svårare för henne.
Men vet svenska myndigheter att Anastasia lever i Sverige?
Ja, vi skrev det i Expressen. Och alla vet. Och ibland behöver hon att bli sjukhuset. Svenska staten betalar ingenting för henne. Så hon kan bo och ingen bryr sig.
I reportaget om CP-skadad Anastasia, som alltså tycks klara livhanken ändå trots att hon har sitt funktionshinder och inte har någon bostad, så framgår att hon får kontakt med en tjetjensk man som har någon slags maktställning i Stockholmsområdet. Han har stort rött skägg, han är alltså från Tjetjenien, han kallas Abdullah och benämns medlare eller mäklare, någon slags konfliktlösare i skuggsamhället. Mm. Vad kan du berätta mer om honom?
Oavsett av hans bakgrund och oavsett av han är, vi kan säga att han är en farlig person. Han är ganska trevlig. Han ringde mig, han läste i tidningar kanske, eller någon berättade honom att jag ska utvisas. Han ringde mig och att han är lite bekymrad och frågade vad kunde han göra för mig. Det var roligt. han var krigare i andra tjetjeniska kriget. Och jag vet inte hur kunde bli hans livet om det var ingen krig. Så på grund av det, jag dömer inte hans livsstil. Han är ju skadad. av det krig. Och alla tjechenier, det finns människor som vi kan kalla tjecheniska maffia i Sverige. Och nästan alla av dem på olika sätt skadat i första eller andra tjecheniska kriget. Mm. Och det är människor som hade vanligt liv, hade planerat någonting, ville leva som alla andra, men tvingades.
Men vad gör då denna tjechenska maffia här i Sverige? Vad ägnar de sig åt?
Alltså möjligt, men i den ryskspråkiga parallellsamhälle mest. Det finns många svartarbetare. Och om man arbetar svart, då det är lätt att lura den människa att betala inte pengar. Och arbetsvillkor är jättedåliga. Om man inte var inte betalt, då kan man komma till Tjechenier och berätta den situationen. De vill 50%. De kommer till cheferna, till firmor, arbetschefen och kräver att betala. Och de lämnar 50% till sig själv och 50% de ger tillbaka till lurat arbetare.
Facebook verkar spela en viktig roll för människorna i det ryskspråkiga skuggsamhället. På vilket sätt då?
Det är möteplats på den ryskspråkiga samhället. Människor letar efter jobb, efter lägenhet, efter vad som helst, kontakter. Och det är intressant med den. Det finns två grupper. Ryssar i Sverige. Men det är inte bara ryssar som medlemmar. Det är alla som ryskspråkiga. Det finns också ukrainare i Sverige. I den gruppen ukrainare i Sverige kan man skriva både på ryska och på ukrainska. Om det är ukrainare som skriver på ryska, ibland de kan diskutera det. Men det är deras rätt. Men det finns diskussion om ryskspråkig. I Ukraina nu förstås. Men i den gruppen ryssar i Sverige, det är inte tillåten att skriva på ukrainska. Det är inte tillåten att skriva någonting. Jag försökte att skriva ville fråga kvinnor som behöver någonting, barnkläder eller hjälp med mat och blöjor, för det är jättedyrt. De publicerade inte det. Jag publicerade annonser om böcker, om olika kulturprogram för ukrainare. De publicerade inte det. Man kan inte säga någonting. Man kan inte kalla kriget som krig. Så det den ryskspråkiga samhället, det är som små Ryssland i Sverige.
Hur många av människorna i det här skuggsamhället är det som egentligen inte har rätt att vara i Sverige?
Ingen vet.
Har du en uppfattning om var du skulle kunna ligga?
Jag vet inte. Men det är 20 000, 50 000. Jag vet inte.
Hur är det för kvinnor att vara en del av den här skuggvärlden?
Det är svårare än för männen. För sexuella övergrepp är vanligast sak. Även om kvinnor letar efter jobb. Först hon fått så mycket föreslukat sex för pengar. Även om någon föreslår henne arbete. Det hon kan bli våldtagen. Så det är svårt för kvinnor. Och kvinnliga svartarbetare förstås får mindre lön som männliga svartarbetare.
Lisa Alexandrova, du ställde själv upp som städerska för att komma in i de här skuggmiljöerna under det här reportagearbetet och kunna se med egna ögon.
Ja.
Hur det ser ut i skuggsamhället. Vad fick du vara med om?
Jag hoppade att den chefen kunde bli jättejobbigt och jag kunde berätta hur är det dåligt.
Men det var din förväntan att det skulle ske?
Ja, men faktiskt han var jättefint människa. Och jag träffade andra kvinnor. Det viktigaste för mig att hitta historia och att känna att träffa människor med vem kan jag prata med. Så, men den chefen, han var snäll, han var trevlig. Och när jag berättade honom att jag ska inte komma imorgon, för jag är inte städerska, för jag är journalist och författare. Jag vågade inte säga det honom, jag skrev. Jag skickade en meddelande. Men han ringde tillbaka, han skrattade. Han sa, men är det sant? Oh, det bästa vad hände med mig i Sverige. Och han var min källan, han hjälpte mig med mitt jobb. Han hittade andra kvinnor, så han hörde olika dåliga historier från dem.
Så han var inte en av dem som utnyttjade kvinnor och missbrukade?
Nej, alla kvinnor som arbetade med honom berättade mig att men han är inte som alla andra.
Du, till sist i just det här området, hur agerar svenska myndigheter, jag tänker på framförallt polis och socialtjänst, när de stöter på de här människorna?
Varför den tjetjenska maffian existerar? För myndigheterna agerar inte. När svartarbetare kommer till polis eller till Skatteverket och berättar att de var lurade med lån, de gör ingenting. Och jag vet en historia från norra Sverige när svartarbetare från Ukraina, de kom till chefen och krävde sitt lön. Och till slut slog de honom. För de fått in pengar.
De misshandlade chefen för att få pengar?
Ja, lite. Ja, men de var lurade. Och de fått 2 år fängelse. Men ja, de kanske har gjort fel. Men de är inte först. Det var inte okänd främmande människa som de misshandlat.
Men du, om vi ska sammanfatta allt det här som du har sett och upplevt och känner till då genom det här journalistiska arbetet. Vad tycker du om att vi har den här situationen i Sverige?
Jag tror att en del av samhället låtsas att de förstår inte att den människor existerar och befinner sig i Sverige. Men mest svenskar har ingen aning om det. Och därför jag tror att mitt arbete, min bok, blir viktig. För jag vill inte säga att alla förstår att de utnyttjar den stackars människor och gör ingenting att hjälpa dem. Men människor vet inte, men kanske efter att de får veta, kanske de ska fråga sina egna arbetare som renoverar badrum eller villa eller någonting. Får de egentligen lön för sitt arbete? Har de arbetat tillstånd? Eller om man ser en städerska eller kvinna som befinner sig i en våldsam situation i arbete. Man kan kanske hjälpa. Fråga, behöver man hjälp eller inte? För ibland det händer att kvinnor här, ukrainska kvinnor eller ryskspråkiga kvinnor, mördades i den skuggsamhället. På grund av de visste inte var kunde de söka hjälp.
Vad tänkte du den 24 februari i år när Ryssland gick till attack mot Ukraina?
Kriget börjades inte i februari. Det var 8 år sen. Men den dag, ja, det var mardröm. Men det kunde stopp. hoppas tidigare, om alla agerade starkare. Vi ryssar som protesterade mot Krims annektering eller kriget i Donbass. Och västerländska politiker, de också måste agera starkare.
Du menar att 2014 så kunde man ha gjort någonting annat än det man gjorde?
Jag menar att 8 år sen när allt börjades, vi alla måste agera det starkt. Då blev det inte 25 februari, då kriget, den stora invasionen börjades inte om vi agerade på annat sätt.
Vad menar du då? Vad skulle ha skett?
Ryssar måste protestera mer. Vi protesterade lite, men det var inte så många människor som protesterade alla den 8 år i Ryssland. Politiker i Europa, de måste göra Putin persona non grata 8 år sedan. Men Putin, han går så långt så han tillåts att gå. Så om 8 år sedan förstod han att han kunde inte bara annektera Krim och ingen säger någonting, ingen gör någonting.
Så du klandrar europeiska länder för att de inte tog till storsläggan, sanktionssläggan,
ja,
8
ja.
År tidigare?
Ja.
Men inne i Ryssland så verkar ju som om annekteringen av Krim har varit väldigt populär.
Ja, tyvärr. Tyvärr. Det är sant. Men ingen ville agera i den tiden. Alla ville fortsätta alla handlingar med Ryssland och med Putin.
Har vi haft en märklig inställning till Ryssland och Putin från svensk sida och andra västländer?
Sverige... Jag kan inte åklaga Sverige. Kanske Sverige och baltiska länder agerade mer än andra. För Sverige befinner sig ganska nära till Ryssland. Och det finns den rädsla mot Ryssland i Sverige. Så Sverige var inte så vänligt till ryska regimen. Så när jag säger om västerländska länder, jag menar alla andra.
Mm. Du har skrivit i en text i Sydsvenskan i våras att ryska turistvisum bör stoppas.
Mm.
Varför?
Ja, men det är uppenbart att vi även diskuterar det för det kriget. Miljoner flyktingar kommer till europeiska länder från Ukraina. De flyttar från kriget. Och samtidigt ryssar kommer som turister i samma länder. Vad känner ukrainare när de ser ryssar som kommer som vanligt, som ingenting händer? Jag tror att vi bagatelliserar kriget och allt som händer i Ukraina när vi låter vanliga ryssar åka. Men jag tror inte bara turistiska visum är ett stort problem. Men alla ryssar som befinner sig i Europa måste ifrågasätta. Deras livet i Europa måste ifrågasättas. Jag menar inte aktivister eller journalister som... Det är självklart, men man...
Men menar du att alla ryssar är kollektivt på något vis medskyldiga till kriget i Ukraina?
På det sätt jag kan säga det även om mig själv. Men nu pratar jag om de som tidigare propagandister. För den skumma människor med pengar, med smutsiga pengar. Människor som arbetade många år för putinska regimen. De som fortsätter som arbete. alla anhöriga till oligarker och till ryska makthavare, de, varför de befinner sig fortfarande i Europa, det är jättekonstigt.
Men alla ryssar som söker turistvisum behöver ju inte vara, ingå i den gruppen.
Men turistiska visum också, vi behöver inte turistiska visum nu. Är det så, är det normalt när någon från Ryssland åker till Frankrike för semester idag? Det är kriget. Jag tror att vi måste inte glömma det. Vi alla.
Nu är vi där på den punkt där några i vår publik inte får vara med längre. Tack för att ni lyssnade fram till hit. Men det som återstår av fredagsintervjun är bara för dem med kvartal total prenumeration. Då får man allt, även de fem sista.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.